Hej och välkomna till Konsten att sabba en story. En podd om skrivandets vånda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar storyn. Jag heter Anna-Karin Svanå. Jag är skrivarcoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Hej och välkomna till avsnitt 87. Varmt välkomna tillbaka till podden får jag väl säga. Vi har haft ett litet sommaruppehåll. Men nu känner jag att det är dags att starta igång igen. Augusti är ju sån typisk nystartsmånad och det hänger väl ihop med det här att alla skolor börjar och jag som gammal lärare. Ja, det är ju lite så jag känner att nu ska vi sätta igång höstens arbete. Men samtidigt är jag ju inte lärare längre och så jag passar på att göra lite andra saker i september. Först ska jag ha semester, för ovanlighetens skull. Och sen kommer en väldigt rolig helg den 19-20 september när jag ordnar en prova på helg med skrivklubben. Det är som en skrivhelg online och jag kommer berätta lite mer om den strax. Sen i slutet av september då kommer ju den stora bokmässan i Göteborg och den är ju alltid något att se fram emot. Det är redan många som har anmält sig till den här prova på helgen. Och när man gör det så får man ett mejl från mig där jag ber deltagarna att svara på några frågor om sitt skrivande. Och det är väldigt roligt att läsa de här svaren. Och vissa saker återkommer väldigt ofta, alltså att många beskriver samma sak. Och en av dem är att skrivandet går i perioder. Det här att man skriver intensivt en tid och sen så blir det ett längre uppehåll. Alltså ojämnt helt enkelt. Och det verkar som att många bär på en känsla av att de borde skriva mycket mer regelbundet. Men jag känner igen mig väldigt mycket i de här svaren. När det lossnar så skrivs det gärna varje dag. Och sen händer någonting som gör att man pausar. Kanske helt ofrivilligt då. Och sen är det förvånansvärt svårt att komma igång igen. Många uttrycker det som att ja, livet kommer emellan. Det kan vara jobbet, familjen, tröttheten. Andra berättar att de har kört fast och inte riktigt ser vad är nästa steg, vad ska jag fortsätta med. Och några säger att de tror att felet sitter i deras egen bristande disciplin eller att de jämför sina texter med andras och så känner man sig otillräcklig. Och det där tycker jag är lite sorgligt och jag vill gärna säga emot det. För efter drygt 100 manus, ja ännu mer, jag har slutat räkna ska jag säga. Jag vet inte hur många 100 manus jag har läst som lektör. Så vet jag att det nästan aldrig är just disciplinen i sig som det hänger på. Utan det är ofta något annat som saknas och det kan vara det här med en tydlig bild av vad berättelsen behöver. Och en plan som håller. Även de här perioderna när motivationen kanske sviktar eller att det händer grejer som man inte hade förutsett. Som jag sa så känner jag igen mig i det här ojämna. Jag kan ju berätta hur min sommar har sett ut hittills till exempel. Jag brukar ju prata om hur bra det är att skriva varje dag. Och det är ju någonting som jag verkligen rekommenderar för jag har upplevt själv hur mycket mer jag har lyckats åstadkomma får jag väl säga. Genom att ha en tydlig skrivrutin. Och att det här med regelbundenheten, det har ju inte att göra med att man ska prestera enorma mängder eller så. Utan för att man hela tiden då håller kontakten med sin berättelse. Man kommer in i ett bättre flow. Och när man väl har byggt en skrivarvana så gör man ju dessutom jobbet även de dagarna när lusten inte är så där tipptopp. Och det är egentligen där vanan verkligen visar sitt värde. Och jag har skrivit en hel del i sommar och jag har lyckats ganska bra att hålla min skrivrutin. Men inte hela vägen. För du vet det där livet som vi brukar kalla det. För min del så handlar det om en lång och seg förkylning som la sig som en våt filt över alltihop. Och sen kom det ju släkt och vänner och familj och som ville träffas och det är ju superkul. Ibland är det oplanerat och ibland planerat. Men det gör ju att rutinerna är lite svåra att upprätthålla. Och jag har också jobbat ganska mycket i sommar. Och ibland när det är väldigt intensivt med jobb så, ja, då är det svårt att prioritera det här som man gör för sitt eget nöjes skull. Men det här är ju något som vi alla tampas med. Och ofta tänker man att just på semestern, där det vanliga jobbet som kanske tar för mycket energi, då är det borta och då kommer jag äntligen kunna skriva precis så mycket som jag vill. Och jag har varit med om att just sommaren har varit en fantastisk skrivperiod. Men ibland blir det inte riktigt som man har tänkt sig, för det ska hända så oerhört mycket just under den här sommaren. Och man kanske är trött och behöver vila upp sig, man reser, man har mycket att fixa med till exempel ett sommarhus eller man har barnen hemma. Mycket saker man både vill och behöver göra. Och rätt som det är så blir det ju inte så mycket gjort av själva skrivandet. Så ibland är sommaren en period man skriver mycket och ibland en period man skriver mindre. Som jag sa så jag har inte haft så mycket semester i sommar utan den ska jag ta ut nu i början på semester, nej, i början på september. Och bara att jag vet att det ska vara så, så gör ju min hjärna ett litet tankesprång här. En liten kullerbytta. För då tänker jag så här att på den här lilla semestern, då ska jag hinna skriva mer, såklart. Jag ska åka bort lite och skriva. Och då tänker jag att ja, men då kommer jag få jättemycket tid. Då ska jag göra det här. Och då gör det ju inte så mycket om jag inte skriver just idag eller håller uppe min rutin som jag brukar. För jag ska skriva sen. Ja, resultatet av denna lilla tanke är att nu har det gått nästan en vecka när jag knappt har tittat på mitt manus. Jag har tänkt på det och jag har nog kluddat ner några lite grejer här och där. Men det är ju inte alls det där regelbundna, ordentliga jobbandet med texten som jag mår bra av och som jag tycker om. Så var det här rätt prioritering nu då eller inte? Det får jag utvärdera efteråt. Jag vet ju inte riktigt hur det kommer bli på semestern. Jag får väl återkomma med en rapport och se. Men nu, bara för att jag säger det här högt till dig som lyssnar, att jag ska skriva på min semester, då får jag kanske en liten, eller jag får ju en liten extra knuff att faktiskt göra det då. Och det är en liten fin psykologisk grej i detta, att sätta upp ett mål och sen låta någon annan få veta vad man planerar. Det blir en sorts extra motivation att genomföra det man har sagt att man ska göra. Så där, nu har jag sagt det, så nu måste jag leverera. Och det här leder mig in på något som jag tänker mycket på. Hur skönt det är att ha andra skrivande människor omkring sig. Även om det som i detta fallet, nu ser jag ju inte er, jag vet inte riktigt vilka som lyssnar just nu. Men jag vet att ni lyssnar. För många gånger kommer någon och säger till mig så här när man träffas att ja, jag lyssnar på din podd. Så jag vet att ni finns. Men jag tänker också på andra typer av sammanhang där man har skrivande människor omkring sig. Till exempel i skrivarkurser. Eller att man bara känner någon som också skriver. Och det kan vara träffar, folk som man träffar fysiskt eller kanske via sociala medier eller andra sätt. Och det här med att ha skrivande människor omkring sig, det är ju underbart för att kunna prata skrivande rent allmänt med folk som faktiskt är intresserade av detta. Hur man löser olika grejer praktiskt. Man kan få klaga lite när man tycker att det är jobbigt. Men också det här att man kan heja på varandra. Att dela glädjen när det väl har gått bra. För så här är det ju att familjen och vännerna runt omkring, de förstår inte riktigt alltid den här storheten i att man äntligen har skrivit klart ett kapitel som man har kämpat med länge. Eller att man har löst en sån här plot twist eller en logisk lucka. Då är det väldigt skönt att kunna säga till någon som fattar att det här betyder någonting. Den här sortens gemenskap är precis vad vi har byggt i Skrivklubben. Det är mitt medlemsprogram där vi följs åt under ett helt år. Och eftersom vi ses så pass ofta, det är ju 3 till 4 gånger i månaden på Zoom, så hinner man lära känna varandra rätt så bra. Jag ska berätta lite mer om Skrivklubben alldeles snart, men jag vill nämna det redan här för att just den här gemenskapen, det är ju en viktig del i det hela som gör att det fungerar och som gör att man kommer framåt i sitt skrivande och når sina mål som man har satt upp. Men nu vill jag ta upp en sak som hänger ihop väldigt tätt med just det här periodvisa skrivandet, nämligen berättelsens kärna eller berättelsens hjärta som jag ibland kallar det. Att hitta det här hjärtat eller kärnan, det handlar om att få syn på vad boken säger på ett djupare plan. Inte den handlar om det här och det här, utan om den bärande idén som allt annat vilar på. Och att få syn på det här, det är otroligt hjälpsamt, inte minst när man då skriver i perioder. För när man håller på med någonting under en lång tid så gör man det lite i taget. Det hinner ju hända massa saker i ens liv och massa saker som man tänker på. Och ibland så tappar man ju helt enkelt greppet om vad det här manusets känslomässiga ryggrad, vad det egentligen är. Det där som man från början ville berätta. Och då resultatet är ofta att det går åt ena eller andra hållet av det här. Antingen så fastnar man för att man kommer inte på hur man ska ta sig vidare. När man har tappat bort vad det var man ville säga. Eller också så blir allting spretigt för man ser inte längre hur helheten ska hänga ihop. Men om man då har formulerat berättelsens hjärta och har det kanske nedskrivet eller kanske till och med visuellt som ett moodboard, då blir det så mycket lättare att hitta tillbaka. Det blir lättare att organisera sig, att få idén att hänga ihop och att komma på vad nästa steg egentligen borde vara. För när jag vet vad allt innerst inne handlar om, då vet jag ju också åt vilket håll jag ska med berättelsen. Så här har jag börjat göra själv nu. Överst i mitt dokument där jag har min översiktsplanering, där har jag skrivit ner några kärnmeningar. Och den här planeringen, den är ju för övrigt långt ifrån färdig och det är inte heller något som jag följer slaviskt. För jag är i hög grad en utforskande författare. Men just tack vare att jag är klar över kärnan så har jag koll på vad till exempel vändpunkterna borde innebära och hur slutet ska vara. Kärnan blir min vägvisare, något som guidar mig framåt. I mitt manus har jag tre huvudpersoner som har sina egna perspektivkapitel. Så jag har en kärnmening för var och en av dem. Och de hänger ihop tematiskt. Men för alla de här tre personerna, de visar olika sidor av samma tema. Fast med olika utgångspunkter, olika behov, olika mål och olika hinder. Och när jag får en ny idé, vilket jag ofta får eftersom min hjärna är sån här popcornhjärna, då har jag liksom ett sätt att sortera med hjälp av de här kärnmeningarna. Så kan jag se om idén passar in i helheten eller inte. Eller om jag verkligen vill ha med den, hur kan jag anpassa den för att hålla ihop med kärnmeningen. Och jag vet inte hur många gånger jag går tillbaks till det här för att jag tappar det. Du vet, man är så inne i det man hittar på. Man hittar på och sen plötsligt är man någon annanstans än vad man egentligen hade tänkt sig. Och det jag faktiskt tänker göra nu på semesterskrivandet, det är att en av de här perspektivpersonerna känner jag inte lika bra som de andra. Så jag ska jobba speciellt med hennes kärna som jag inte är helt klar över. Så jag behöver förstå hur hon agerar i olika situationer som jag utsätter henne för och vad hon innerst inne behöver och vad hon är beredd att liksom göra för att nå dit hon vill. Och eftersom jag är en utforskande författare så kan jag ju bara delvis tänka ut det här i förväg. Jag måste skriva mig fram till mina karaktärer så jag måste lära känna dem genom att skriva om dem. Och just det här att hitta berättelsens kärna, det är faktiskt det allra första vi ska ägna oss åt på den här prova på-helgen som jag nämnde om förut. Prova på skrivklubben. Det är alltså den 19 och 20 september. Direkt där på lördagsmorgonen så har jag en workshop som heter Förstå ditt manus. Och där gör vi en nulägesanalys av ditt bokprojekt och letar oss fram till berättelsens kärna så att du kan formulera det här, den här bärande idén som allt annat ska hänga på. Och det här funkar om du är både liksom i början av din berättelse men också om du har skrivit ett tag och behöver liksom verkligen få syn på vad är det egentligen allt innerst inne handlar om. Och det gör ju att man också kan se vad behöver jag göra härnäst i mitt skrivande. Ja, detta är alltså det som vi kommer börja skrivhelgen med. Och den helgen är kostnadsfri. Jag ska snart berätta lite mer om den. Att gå på workshoppar och vara med på föreläsningar och den här typen av skrivarkurser, det är ju ett sätt att lära sig att bli bättre på sitt skrivande. Men det finns faktiskt ett annat sätt också och det är ju att läsa andras böcker. Och jag lyssnar ju mest på ljudböcker nu för tiden. Och nu i sommar har jag läst en hel del och jag tänkte dela med mig av några boktips. som både då har varit en härlig läsning, en läsupplevelse, men också gett mig insikter i själva skrivhantverket. Den första är en roman, en sci-fi som är ganska annorlunda. Den heter Jag som aldrig känt en man av Jacqueline Harpman. Alltså nu ska man uttala det på franska, jag vågar inte riktigt göra det. Harpman kanske? Ja, i alla fall. Det speciella med den här boken det är att det händer inte så mycket egentligen. Och den är full av frågor och saker som man inte riktigt förstår. Och en del av dem får man ju inte ens något svar på genom hela boken. Och ändå är det oupphörligt intressant. Den är skriven i jag-perspektiv, alltså i första person. Och det är ju ett begränsat perspektiv. Det vill säga att man kan bara berätta om sånt. Eller författaren kan bara berätta om sånt som huvudpersonen själv känner till. Och det är det som läsaren också får veta. Och som skrivande författare så kan man ju ibland tycka att det är svårt med ett begränsat perspektiv. För man vill ju så gärna kunna berätta andra saker också. Andras synvinklar, andra karaktärers, vad de tänker och känner. Eller beskriva vad som händer på en annan plats. Eller måla upp huvudpersonen utifrån. Men det går ju inte riktigt att göra det i ett begränsat perspektiv. Men man kan få det att fungera ändå och till och med bli riktigt spännande. Och det här har ju med berättarrösten att göra och med gestaltningen. Och jag tycker att det är värt att läsa den här boken bara för att studera lite hur hon gör. Men det var också väldigt intressant, får jag säga. Så vill du läsa en bra bok så fanns den här. Den heter då alltså Jag som aldrig känt en man. Så var det. Man kan ju också skriva begränsat i ett begränsat perspektiv även i tredje person. Alltså att man använder inte jag utan han eller hon. Men det är fortfarande helt inne i den karaktärens huvud. Så man kan inte beskriva någonting som karaktären själv inte kan känna till eller uppleva. Så det är väldigt likt första person. Det är bara det att man har ett annat pronomen. Så båda de här sätten att beskriva begränsat är väldigt effektivt när man vill skapa närhet mellan läsaren och karaktären eftersom läsaren upplever allt i samma stund som karaktären gör det. Och det är så jag brukar rekommendera författare som jag jobbar med som lektör att de ska skriva på det viset, skapa den här typen av närhet. För det finns nämligen en risk, särskilt i tredje person, att en allvetande röst kliver in istället. Då hoppar man liksom ut ur karaktärens huvud och så beskriver man något som han eller hon inte kan se. Och ibland blir det också så att man hoppar mellan olika karaktärens huvud och som läsare så blir man lite förvirrad. Man vet inte vem man ska hålla på riktigt för att man vet inte vems känslor man ska uppfatta som de viktigaste. Eller vem man ska identifiera sig med. Och det är faktiskt ganska svårt att jobba med en allvetande berättare och få det att fungera utan att man liksom tappar den här känslan då av närhet och närvaro. För ofta blir följden att gestaltningen får stryka på foten, att man glömmer liksom bort den. Det blir istället förklaringar som tränger undan det dramatiserande, det gestaltande. Och det här är nästan alltid en förlust både för berättaren, berättelsen och läsupplevelsen. Men det finns ju sätt att göra så att det här fungerar. Och i sommar nu så läste jag en bok som gör precis det här på ett fantastiskt bra sätt. Och det är en bok som heter Penntricket av Johanna Svanberg. Och den är skriven i tredje person och det är samma perspektivperson hela tiden. Men det finns också en allvetande berättare som beskriver utifrån. Särskilt i bokens början och första del. Och det funkar. Och det beror på flera olika saker som samverkar. Dels så är författarens språk väldigt bra rent generellt. Och dels så sker allvetarens inhopp aldrig på bekostnad av gestaltningen. Tvärtom så blir det ju en del av gestaltningen. För huvudpersonen, hon heter Sandrin och hon försöker leva upp till en självbild som egentligen inte är hennes, ja, vad ska man säga, sanna jag. Och det här gestaltas genom att allvetaren berättar hur Sandrin upprätthåller den här självbilden. Som ju på sätt och vis alltså är en lögn. Lite svårt är det att förklara så här vad det är som händer. Men poängen är så här att Det går att använda en allvetande berättarröst så att det fungerar. Det är fullt möjligt. Det är bara ganska svårt att göra det riktigt bra. Men man kan ju lära sig då av sådana här bra exempel. Så du kan läsa den här boken och ja, man kan läsa den bara för underhållningens skull. Men du kan också titta på hur används den allvetande rösten för att också vara gestaltande. En tredje bra bok jag läst i sommar är Skymningskören av Tina Norlin. Och där har vi ett exempel på hur flera olika perspektiv och tidsplan kan vävas samman till en väldigt spännande berättelse. Så den tycker jag lärde mig mycket av hur man lägger upp själva strukturen. Men jag ska inte gå in på det mer nu. Men här har du tre boktips ifall du är sugen på att läsa något spännande. Ja, om vi nu ska försöka samla ihop allt det här som jag pratat om idag så tror jag att det landar i detta. Skrivandet går sällan spikrakt. Det går i skov, det är livet emellan och så kommer det förmodligen alltid vara för de flesta av oss. Så frågan är ju inte hur vi undviker uppehållen utan hur vi lär oss att förhålla oss till dem och ta oss vidare efter ett uppehåll. Och det är i detta läget som det är så hjälpsamt att ha koll på berättelsens kärna. Alltså att veta vad man innerst vill säga med sin berättelse så att man kan hitta tillbaks till det när man har tappat tråden. Men det är också att ha hantverket. Att ha koll på detta med berättarperspektiv, närhet, gestaltning, struktur. Så att delarna verkligen håller ihop och att texten uttrycker det man vill. Och det är att fortsätta öva, att envist hålla på, även när det inte är jätteflow utan ganska trögt, men man gör det i alla fall. Och det är också det här att ha människor omkring sig som förstår, som hejar på och som gläds tillsammans med en. Och nu har jag nämnt fyra saker här som är precis det som skrivklubben bygger på. Och jag har ritat upp det i en figur med fyra bubblor som man kan se på min hemsida. Och det är de här fyra delarna, eller man ska säga, som är förutsättning kan man säga för att en bok ska bli till och bli klar. Och de här fyra delarna är alltså skrivkraften, som handlar om lusten och energin, att ha kontakten med sin berättelse genom berättelsens kärna, men även också att ha en gemenskap med stöttande personer omkring sig. Den andra är hantverket. Alla de redskapen vi har som vi jobbar med för att uttrycka det vi vill i texten. Och det tredje övningen, själva görandet. Att jobba med sitt manus, regelbundet eller oregelbundet, ord för ord, mening för mening. Och det fjärde, förädlingen. Det här finslipandet och redigerandet som en del gör som under tiden man skriver eller efteråt när man har klart sitt råmanus. Och det är alltså detta som Skrivklubben, mitt årslånga medlemsprogram, bygger på. Rent praktiskt så ses vi på Zoom ungefär 3-4 gånger i månaden. Det är vardagskvällar och ibland är det söndagsmorgnar. Och det är alltså inte en heltidskurs utan någonting som löper parallellt med det vanliga livet, med jobb och familj och allt annat. Vissa av deltagarna är mitt i sitt yrkesliv, några är pensionärer, det varierar. Och just därför så har vi lagt träffarna så att de får plats i en vanlig vardag. Den nya kursomgången startar den 30 september. Och i september så slutar ju nu då årets grupp, så har de gått klart sitt år. Och du kan få höra dem berätta lite, några av dem kommer vara med på den här prova på-helgen, så du kan få höra hur de har upplevt det här året, hur långt de har kommit med sitt skrivande. Ja, prova på-helgen då, som jag nämnt nu flera gånger. Det är alltså den 19 till 20 september. Det är en skrivarhelg helt enkelt. En sorts koncentrat av vad vi brukar göra i skrivklubben. Och så de aktiviteter som vi har där, det får du testa på. Allt sker live på Zoom, så det är enkelt att vara med. Och vi börjar på lördagsmorgonen med workshopen om att förstå ditt manus och hitta din kärna, som jag nyss berättade om. Sedan har vi ett pass där jag läser två deltagares texter och ger respons i direktsändning, höll jag på att säga. Jag använder ju min lektörsblick då förstås. Och det här är ju något som vi jobbar med i skrivklubben, att vi läser varandras texter och ger respons i gruppen, så alla hjälper till med detta. Och det är faktiskt ett av de snabbaste sätten att få syn på saker i sin egen text, att man läser andras. Och på söndagen sen kommer vi skriva tillsammans i ett gemensamt skrivpass på morgonen. Och det kan bli väldigt mycket gjort på en timme faktiskt när man har det fokuserat så. Och vi avslutar helgen med att lägga en konkret skrivplan för månaderna framåt under hösten. För det är ju så att man kan få jättemycket inspiration under en helg, men det som spelar roll är ju att man faktiskt fortsätter skriva sen. Dessutom så kommer ett litet efterspel på onsdag den 23 september. Då på kvällen så har jag lite öppet hus kan man väl kalla det, där du får ställa alla frågor som du har om skrivklubben. Och den här helgen, den fungerar oavsett var du står, med 3 kapitel, ett halvt råmanus eller kanske en idé som än så länge bara finns i huvudet. För man utgår ju från, eller du utgår från det stället där du är och ditt manus. Alla live-träffarna är kostnadsfria. Men vill du ha inspelningen och om du vill vara med i smågrupper och jobba lite extra med texterna, så finns det något som heter VIP-pass som bara kostar 149 kronor. Och då kan du få respons på din egen text i en sån här liten grupp. Men det väljer du såklart om du vill vara med på det eller inte. Och det är lätt att anmäla sig. Det gör du via länken som du kan hitta på min hemsida eller i avsnittsbeskrivningen här. Om du känner igen dig i detta med att skriva i perioder och om du längtar efter både hantverk och gemenskap, och om du vill ha hjälp att hitta tillbaks till din egen berättelses hjärta, då tror jag att den här prova på-helgen är precis rätt ställe att börja. Och så en sista sak. I de här mejlsvaren jag nämnde i början så var det några som skrev något riktigt fint, och det är ju den här goa känslan när skrivlusten börjar återvända igen efter att man har haft ett sånt där uppehåll. Det vill jag också skicka med om du nu skulle befinna dig i en paus eller en svacka just nu. Det kan vända, eller det kommer vända. Skrivlusten kommer tillbaka. Och en skrivarhelg är ju ett utmärkt tillfälle att blåsa liv i skrivlusten eller fånga den när den är på väg tillbaka. Ja, jag hoppas att du vill hänga på förstås på den här prova på-helgen. Så glöm inte att anmäla dig. Länken finns här i avsnittsbeskrivningen. Ha det så gott så länge, så hörs vi snart igen. Hej hej! Vill du veta hur jag kan hjälpa dig att faktiskt skriva klart din bok? Inte bara tänka att du ska göra det. Att hitta ett skrivflow som håller över tid, få verktygen som gör texten starkare och veta exakt hur du tar ditt manus hela vägen in i mål. Då tycker jag du ska titta in på min hemsida annakarinsvana.se och läs mer om mina kurser och lektörstjänster. Men nu är det dags att börja skriva!